Hör Herrens ord på den helige Johannes döparens dag, eller midsommardagen. Från Gamla testamentet hör vi profeten Jesaja ord, kapitel 40, från vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dag skall böjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör någon säger, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men vår Guds ord förblir i evighet. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
I Faderns och Sonens den helige andes namn, vi ber dig himmelske fader, som ger oss skapelsens hela skönhet så här i midsommartid. Men mer än allt så ger du oss ditt ord, det eviga och bestående, för att mana våra hjärtan till besinning, till tacksamhet, omvändelse och tro. Tro på ditt ord och tro på Guds lam Jesus Kristus som bär världens synd. Ge oss också idag nåden att få se honom. Och använd du så Johannes döparens vittnesbörd till att peka på honom, vår Herre och Konung, i Jesu namn. Amen. Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn, står det i Jobs bok. Och det ordet från Job kan få stå som en överskrift för den här söndagen som både uppmärksammar Johannes döparens födelse och midsommar. Med allt vad det innebär. Numera i den nya evangelieboken och ordningen för kyrkoår så är ju midsommardagen en egen helgdag och Johannes döparens dag en, som följer därefter. Men i vår ordning och i vår evangeliebok så hänger de ihop. Och det är inte så dumt, enligt min mening i alla fall. För midsommardagens och Johannes döparens ärenden, de går hand i hand och behöver nog också göra det. På vilket sätt? Undrar du kanske, vad har skapelsens skönhet och härlighet och lovsång med den där karga rösten i öknen som Johannes döparen kallades? Vad har de två med varandra att göra? Ja, vi kan faktiskt få ett svar redan genom att lyssna till Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen. Där kanske du kände igen orden från en av de mest älskade sommarsalmer som vi har. Allt kött är hö och blomstren dö och tiden allt fördriver, blott Herrens ord förbliver. Det ska vi sjunga efter predikan. Men det var också det som vi hörde från Jesajas profetia. Och vad handlar den profetian om? Kunde man ju tänka att det handlar om sommarens gräs och blomster. Men det handlar om Johannes döparen. Det är den gammaltestamentliga profetian med stort P om Johannes döparen. Om rösten i öknen som skulle breda väg för Herren, för Jesus. Och vad skulle han predika? Ja, inte bara att gräset vissnar, utan att vi gör det. Folket är gräs. Och med det skarpa ordet påminna oss och vända människornas hjärtan till det som består, som inte vissnar, nämligen Herrens ord. Som förbliver. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Ja, det är ordet från Job. Det kan få sammanfatta både midsommardagens ärende till oss och vad Johannes döparen vill säga till oss. Som ett litet ämne för predikan. Som först ska handla om då vad Gud säger till oss i midsommartid och genom midsommartiden. Och för det andra vad Gud säger till oss genom Johannes döparen. Först om midsommarens budskap. Det är en höjdpunkt på året. Eller hur? Gräset är som grönast och skönast att springa runt i. Snart är det gult och stickigt. Blomsterprakten är rik. Dofterna är ljuvliga. Fågelsången är på ett alldeles särskilt sätt så här års. Jordgubbarna är som allra bäst nu i midsommartid. Och vi skulle kunna räkna upp en lång rad andra saker som får oss att tänka på, ja, men detta är en höjdpunkt på året. Och dessutom, om du märker till de saker jag räknade upp om midsommar, så bjuder de något härligt för kroppens alla fem sinnen. Någon har kanske blivit påminn om sinnenas betydelse om man har drabbats av coronaviruset och blivit av med ett luktsinne eller ett smaksinne. Det ska vi inte ta för givet, men de finns där och Gud har gett oss till dem av en anledning. Han har gett oss många gåvor, men han har också gett oss en rik uppfattningsförmåga att uppfatta allt det här. För att vi med känslan ska kunna känna det gröna gräset eller havets böljor eller solens värme. Hörseln, kunna höra fågelkvittret. Med smaken, kunna avnjuta jordgubbarna eller vad vi tycker bäst om. Med synen, se på all prakten. Och med lukten, ja, sirenerna har kanske blommat ut, men det finns så mycket annat fortfarande som luktar ljuvligt. Och kunna glädjas över, ja, vad då? Över honom. För om vi på så många sätt kan ta in med våra sinnen att gåvorna är så här underbara på så många olika sätt, vad är då inte han som har gett allt det här? Vi ska ju tänka så, hur mycket högre, hur mycket större, hur mycket godare med en sån givare. Men midsommar markerar också en höjdpunkt. Det hör man på ordet mid. Det är någonting som går över. Herren gav och Herren tog. Nu tar han. Det är några minuter av solljus för varje dag som går. Gräset blir gulare. Snart är rötmånaden här. Det blir andra lukter. Fågelkvittret ändrar sin karaktär. Och jordgubbarna efter midsommar tenderar att inte smaka riktigt på samma sätt. Och den här vändningen, den är också ifrån Gud. Man kan säga så här att Gud tar, så att säga, midsommarprakten ifrån oss precis när han har gett den. Det kan låta lite underligt och nästan lite elakt. Och varför gjorde han inte allt bara då jämngrått och lite halvtrist, om man ändå tar det ifrån oss? Varför denna färgspråkande symfoni av någonting för alla sinnen, om det ändå så sakta måste glida oss ur händerna? Många kan uppleva en känsla av vemod, nästan en smärta, när det är som allra ljuvligast. Och jag anar att den känslan kommer av att man inte kan behålla det som man upplever. Allt är förgängligt, det förändras och snart är det borta. Herren gav och Herren tog. Och han tar av en anledning som vi också kan tacka Gud för och säga, lovat vara Herrens namn, för att han också tar. Han tar ifrån oss för själens skull, för att väcka själen till besinning, till att vi inte ska förlora oss i alla gåvorna, utan varje år och varje dag egentligen minnas, komma ihåg, tro, leva att allt är ur Guds hand. Inget är självklart, allt är oss givet. Och han som ger är viktigare än de allra viktigaste gåvorna, eller de gåvor som vi värderar allra mest. För han är den enda som är evig. Allt annat är förgängligt. Att skapelsen och jag, vårt eget liv, kan te sig så här övermåttan härligt, stryk egentligen bara under allvaret i att det tas ifrån oss. Och kanske att det faktiskt blir en hjälp till oss att tänka på att det tas ifrån oss när det sakta men säkert gör det, och kom ihåg att ändå någon ville detta, gav oss detta, inte som ett självändamål, utan för att vi skulle fråga vem han är, hur han är, ja, efter honom som har gett allt. C.S. Lewis uttryckte det så här, att orsaken till att vi kan längta så mycket efter något som jorden ändå inte förmår att ge, eller som vi inte kan riktigt behålla, det måste betyda, skriver han, att himlen är vårt rätta hem. För det underbara, det väcker vår längtan på ett sätt som det gråa och det trista inte gör. Det drar iväg med oss. Men denna längtan kan inte komma till ro förrän han som gett oss både det vackra och sköna och längtan som det väcker, förrän han får komma till tals och tala till oss. Det är sant att himlen är vårt rätta hem. Paradiset är inte dvissnar mera. Men sök himlen utan Herrens ord, och du får varken himlen eller Herren. Men sök Herren, och du får både och. För så sa profeten i den gammaltestamentliga läsningen: gräset, blomstret vissnar, men vår Guds ord består. Det är det som är huvudsaken. Det är inte himlen som är huvudsaken, utan det är Herren och hans ord som är huvudsaken. Och vad han har berättat, ja, det har ingen öga sett eller förstått eller vet. Men han och hans ord är oss givet till att ta vara på. Vilket leder oss över till den andra delen om vad Gud säger till oss genom sin profet. Det som kännetecknar profeten är att han bär fram det som Gud vill säga. Johannes döparen. Då får vi gå till Jesajas profetia i Gamla testamentet. Den som vi sjunger om i sommarsalmen. Som handlar alltså om Johannes döparen, rösten i öknen som ska predika. Och vad skulle han predika? Han skulle vända fädernas hjärtan till barnen. Han skulle vända människorna från olydnadens väg till ett rättfärdigt sinnelag. Han skulle predika omvändelse. Inte bara att blommorna vissnar, utan att vi gör det. Kunde han säga så här: vem har fått er att tro att ni ska komma undan den kommande vredesdomen? Vem av er är odödlig här? Vem är inte som gräs som vissnar? Och vem kan komma undan den kommande vredesdomen, Guds rättvisa? Är det någon här som tänker att de inte ska stå till svars för sina liv? Som om Gud inte skulle vilja något med livet. Vem? Så var det något där i den tiden och stunden som gjorde att människor blev hörsamma. Det blev en folkväckelse av de orden. Gud vill något med våra liv. Och när folket frågade döparen: vad skulle vi göra nu då? Så fanns det en röd tråd i svaren som de fick. Han sa att de skulle bära omvändelsens frukt. Kunde han säga till några soldater som hade kommit för att lyssna på honom: våldför er inte på någon. Utnyttja inte er makt och er styrka över andra. Var det några tullindrivare där? Ni ska inte göra er rika på andras bekostnad. Sko er inte på andra. Och vanligt folk, de fick höra. De skulle inte leva enbart för sig själva. Har du två mantlar, så ge åt den som inte har någon. Ja, de här människorna som hörde Johannes döparen, och vi som hör Johannes döparen, får veta av Gud att vi har fått livet, inte för att leva för oss själva, utan för andra och för varandra, till att vara till glädje och tjänst för varandra. De skulle vara för varandra, så som Gud var mot dem. Ge av din mantel. Därför att Gud, och detta naturligtvis fick de se i ett större ljus, därför att Gud i Kristus klätt dig i rättfärdighetens mantel som består i evighet. Ge så som en som själv har fått. Tjäna så som du själv har blivit betjänad av Gud. Och bli det varenda dag. Säg den stund då inte Gud måste tjäna. Älska, förlåt, bär varandras bördor. Så som Gud älskar, så som Gud förlåter och bär era bördor. Ja, detta att bära omvändelsens frukt är att ha vänt sitt sinne och sett hur Gud, hur han är och vad han ger. Och sedan leva ut det i mötet med medmänniskorna. Och när det står om människorna sedan i Lukas kapitel 7 att de lyssnade på Johannes och gav Gud rätt. Så gick de inte i första hand hem med en to-do-lista. Nu ska vi göra det här. Utan de lät sig döpas. Så fick de gå där till vattnet och sköljas över dem. Och de kunde förstå i det att vattnet sköljde över dem. Att på ett Guds löfte, på ett Guds ord. Vi blir sköljda rena på ett mycket djupgående, på ett mycket djupare sätt än bara smutsen på kroppen. Ja, soldaten kunde få tro och fördimma och höra att hans vårdslösa handlande inte längre skulle vända sig mot honom i den kommande vredesdomen som han visste hade förstått och fått allvaret i, betonat för sig, det skulle komma. Och det var kanske inte så lätt för honom att tro det och våga tro det när han tänkte på de människor som han hade gjort illa och skott sig på. Och kanske att det blev ännu svårare för honom att tro att detta kunde gälla när han kände av de gamla vanornas makt och lusten att fortsätta söka sig sina egna fördelar i soldatuppdraget. När han med bara lite vapenstyrka kunde det. Och som han såg de andra människorna eller soldaterna göra. Men dopvattnet, ordet från Johannes Döparen, det gav honom denna näring för tron. Och vad var det för ett löfte egentligen som Gud hade knutit till dopets vatten för soldaten och för de andra? Om inte just Johannes Döparens ord och löfte. När Jesus hade gått upp ur det vatten som de hade sköljts av med och hörde ordet. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och det ordet skulle få vara deras livsluft, deras andning, deras tro. När syndens fortsatta makt i hjärtat visade sig. Minnena från det gamla livet kanske. Lusten till att inte bara fortsätta göra det onda. Utan också oviljan till att göra det goda. Ja, till att vilja vara god. Vara det som Gud tänkt. Och se på sitt liv som inte tjänst för mig själv utan för andra. Och som jag är soldat. Det är inte för mig utan det är för de andra. Och när Johannes hade sagt hela världens synd så tog han ju sådan höjd. För att soldaten och de andra skulle förstå. Är det allas alla synder? Ja, då är det mina också. Och det ordet skulle vara hans och deras tröst den dagen som de själva föll för svärd eller när de dog. De är ju döda så som alla dör. Ja, deras tröst när de skulle gå över steget in i evigheten, in och bort ifrån förgängelsen och möta sin Gud och sin dom som Johannes hade sagt. Och han kunde kanske då säga, vad var det jag sa? Men det hade de tagit till sig och lyssnat på. Därför så blev det heller ingen överraskning. Utan när man hade fått hjälp och nåd till att ta till sig döparens ord också. Vad som skulle kunna hjälpa dem i domen, den oundvikliga. För hör här de första orden i profetian från Jesaja. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, så fortsätter det. Det här är de första orden i den stora profetian om Johannes döparen. Och nu talar Jesaja. Han talar till oss alla förstås, men han talade först till ett folk som faktiskt hade fått smaka något av Guds vredesdom i en miniatyr. Han menar allvar. De hade inte tagit honom på allvar. De hade avfallit, de hade tillbett andra gudar, de hade inte väntat på Herrens ledning inför det att fienderna kom. Och då fick de också smaka på konsekvenserna av det. De föll i fiendernas händer, de förlorade sitt hem, sitt land, till slut sitt tempel. Ja, de förlorade allt som de räknade som dyrbart och värdefullt. De hade inte längre något. Utom just det som Gud gav dem. När vi slutar att se på Gud som den som ger allt, då kan han behöva ta ifrån oss det. För att vi ska besinna oss att vi är stoft. Vi är gräs som vissnar. Vi är gräs som vissnar, men inte utan tröst. Folket hade förlorat allt, men de hade inte förlorat sin Gud. Trösta, trösta, säger, och så han till, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem som låg i ruiner, att dess skuld är försonad. Herren tröstar dem han ger sorg. Han bygger upp de som han bryter ner. Ja, Herren dödar och gör levande. Kanske undrade folket där som lyssnade på Jesaja första gången. Hur då? Hur ska detta ske? Hur ska vedermödan kunna ta slut? Hur ska synd kunna bli sonad? Och då fick de så att säga bara en kryptisk profetia om rösten i öknen. Men vi har fått se och förstå grunden för hur Gud tröstar sitt folk. Hur Gud kan och hur Gud vill trösta sitt folk. De hade fått smaka på domen. De förstod, vi är inte odödliga. Herren har gett oss, det är sant. Herren har tagit, det är sant. Man kan säga att han hade tagit självtillräckligheten ifrån dem. Men inte för att plåga, utan för att ge. Vi skulle kunna säga, för att ge Guds tillräckligheten till dem. Herren gav, Herren tog. Och när vi hör Herrens ord så förstår vi också att det inte är sista ordet, utan det är, och Herren gav. Hur gav han dem sina löften om frälsning? Att Gud själv skulle ta hand om deras synd. De hade så bistert fått erfara att det spelar ju roll med livet. Och hur vi lever och vad vi tillber och vad vi hoppas på. Det har skilt oss från Gud. Gud har skickat oss i Babylon och vi har förlorat allt. Men han har inte övergett, utan han kommer med tröst. Och i öknen pekar han ut honom som skulle bära hela världens synd, som Johannes döparen fick nåd att göra. Det var ju han som blev den första profeten att peka ut honom. Kanske kan du förstå varför Gud ger dig livet, även om han faktiskt tar det ifrån dig. Det är inte så meningslöst som det kan verka först. Livet är en nådatid. Varje dag får du påminnelser om att gräset torkar och du torkar. Och det är kanske någon här som har märkt att det vissnar. Och du får det här, denna förgängelse, detta uttorkande för omvändelsens skull, till att mer och mer vända din blick till det som består, till Gud själv som har talat och talar ännu idag. Och det är nåd. Ännu frågar han efter vår omvändelse och vår tro. Och när du frågar efter honom och frågar honom efter honom allt mer, så märker du att han har omgärdat sig med inte bara skapelsens gåvor utan frälsningens gåvor. Här är det massor med löften från honom. Löften om nåd. Ja, om nåd som frikänner en syndare i den vredesdom som är helt oundviklig och omutlig. Och här finns också löften om en ny och evig vår för blommor som vissnar och vissnat, där intet vissnar merar. Ofta är det så att vi ger upp när vi hör Herrens skarpa ord genom profeten och profeterna. Vem står ut med att höra det här? Men då går vi också miste om de många härliga löften som Gud ger. Att Herren inte bara ger, tar, utan han ger. Må vi ta vara på löftena. Du är blomster. Ja, folket är blomster, eller folket är gräs, sa profeten, som vissnar. Men låt oss ändå komma ihåg att du är blomster. Innan du vissnar så får du en lång och en vacker blomstringstid. Och nu är det ju inte den avsedd. Det har ju också Johannes Döparen strykit under för oss. Den är inte som en tjänst och glädje för mig själv, utan för andra och genom mig till andra och de runt omkring. Och det är nu inte på något sätt meningslöst om det blir en kort blomstringstid, eftersom du är en blomma i Guds trädgård så länge som han tänkt det. Och så är det ju i skapelsens rike att vissa blommor, de har en kort blomstringstid, men kanske med en alldeles särskild skönhet och doft som blir till glädje och till tjänst för omgivningen. Sen kan man tänka att man är en sån liten blomma att det inte spelar någon roll om den blommar eller inte. Men det är inte din sak att avgöra om du är Herrens blomma i hans trädgård. Ja, då blommar jag därför att han önskar det. Eller så tänker du att du är en så stor blomma att du blommar för dig själv. Glömmer att också du är hans blomma. Men inte heller de stora blommorna blommar för sin egen skull, utan som ett uttryck för Guds omsorg om helheten, där både små och stora blommor, både de kortvariga och de långvariga, bidrar med sin skönhet och glans efter Herrens vilja. Nu kan det låta lite så här, ja, ska jag bara ge? Ja, du får ju också ta emot så hemskt mycket utav de andra blommorna. Så det är en skön harmoni där Gud tänkt så vackert att vi skulle vara för varandra, för då skulle ingen vara utan. Så kunde soldaten där få se på sitt svärd och på sin rustning med andra ögon. Jag är här för att Gud önskar det. Jag står till tjänst för lag och för rätt och för att värna de små och de värnlösa. Nu får det vara slut på det här, att jag ska plundra dem. När jag förstår hur Gud tänkte med mitt liv. Och tullindrivaren, som hade fått detta sinne för pengar och siffror, han kunde se, nej, det här är ju för att göra det bättre för oss alla, för det gemensamma. En gåva till det gemensamma. Och de som hade fått två mantlar, de kunde se på den ena och säga, den passar ju faktiskt, den ena passar ju faktiskt bättre på den som inte har någon än i min redan överfulla garderob. Och varför skulle jag kunna tänka det på djupet om inte just när jag får en blick för att Gud i Herren Jesus Kristus har iklätt mig den mantel som består ända in i evigheten, hans eviga rättfärdighet, som gör att jag inför Herren lever för alltid om jag än vissnar. Ja, det är den blicken som djupa sett kan fria mig från det här egocentriska, att jag kan börja leva för andra så som han lever för mig. Midsommartid, det är ju för många semestertid. Lite skämtsamt som man sagt så här, att lärare är lärare av tre skäl. Juni, juli, augusti. Arbete för semesterns skull. Men det är egentligen tvärtom. Semestern som vi av nåd får i vår tid och i sån stor utsträckning, det är för tjänstens skull. För att få denna tid för rekreation och förkovran. För att med förnyad glöd och glädje tjäna sina medmänniskor och blomma ut i sin kallelse och ge vidare det som Gud har gett att ge vidare. Och även det kan vara många gånger slitsamt, otacksamt och svårt, så är det ändå i Herrens tjänst. Och det är också ett viktigt skäl till att semestern inte får bli en semester från Guds rike, som det ibland kan bli. Eftersom återhämtningen till kroppen också behöver sin återhämtning för själen, till påminnelse om i vems tjänst som du står. Vem som ger kraften, vem som ger förmågorna, till vilket syfte, ja till slut, att du är en blomma i Guds skapelse som ska blomma tills den vissnar. Och då är inte vissnandet här nu, det här trista slutordet. Vissnandet tar inte ifrån blomstringstiden och blomstringsglädjen. Den är nåd från Gud, du får stå i hans tjänst för andra och glädjas över det. Samtidigt som vissnandet har sitt alldeles särskilda budskap som vi har talat om. Detta att leda våra hjärtan och våra tankar till att ta vara på det som består. Guds löften och Guds frälsning i Jesus Kristus. För med honom, ja med honom är det som det står i salmen. Då må förblekna sommarns glans och vissna allt fåfängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis mig sist skall omplantera, där intet vissnar mera. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till slutet och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.